Hej allihop och välkommen till sista avsnittet av Dagens Industris analyspodd för året. Idag är det jag, Ulf Pettersson, som sitter här i Åre faktiskt och ska podda tillsammans med Magnus Dagel som sitter i Stockholm. God morgon, Magnus.
God morgon, Ulf.
Det har ju varit ett fantastiskt intressant år. Mycket att prata om tycker jag, om vi ska sammanfatta hela det året. Men lite grann får vi väl ändå prata om och lite vad man kan tänka sig för 2024 också.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Magnus, vad är det du tycker vi ska prata om den här halvtimmen eller vad det kan bli?
Ja, nej, men tittar man bakåt har det ju varit ett väldigt turbulent år, men väldigt bra tycker jag. Det har varit ett ovanligt börsår med stora slag men också väldigt stora uppgångar. Och att börsen har gått så himla bra trots att det har varit lågkonjunktur och många har kämpat med högre räntor och inflationen och så. Så ändå har, om man tittar på Nasdaq i USA, så har det varit en av de bästa börsåren någonsin här. Nasdaq 100 är upp 55%, globalindex med utdelning upp 23% och Stockholmsbörsen 15%. Men så det har varit ett väldigt bra år.
Ja, och det är ju egentligen de sista två månaderna som har varit riktigt bra. För alltså för i slutet av oktober så låg vi på årslägsta notering och vi avslutar året på en årshögsta notering här. Och det är ju bara någon procent kvar från all time high vad det gäller OMX30, men lite längre ifrån på de bredare indexerna eftersom det är framförallt det storbolagen som har dragit i år. Och det är ju det som gör att det har gått så bra för Nasdaq också. Det är ju storbolagen, de amerikanska techbolagen som ligger bakom mycket av kursrallyt i USA också. Sen har vi haft, och det kan ju hända liksom, 17% är jättebra, men det har vi ju sett tidigare. Men något som vi knappast har sett tidigare är de här fantastiska rörelserna både på ränte- och valutamarknaden vi har haft. Alltså i oktober så hade vi en ränta på 5%, en 10-årsränta i USA på 5%, och nu är den rejält ner och den har dragit med sig de svenska marknadsräntorna också. Det där är ju lite, du som tittar på fastigheter därmed, så att säga, per automatik titta även lite på räntorna, för det är en viktig komponent i sektorn där. Vad tycker du om det där?
Ja, nej, men så är det ju. Det är ju deras viktigaste kostnad, fastighetsbolagen. Och finansieringen är ju oerhört viktigt för dem. Och det har ju varit en enorm ränterörelse tycker jag som sticker ut i år på de långa statsobligationerna då. Först klättrade de stabilt under året och nu har ju svenska tioåringen fallit från 3 till 2% bara på 2 månader. Så det är ju en väldigt stor rörelse, och för räntefonder då så har ju det varit väldigt positivt när priserna har gått upp där. Och även för fastighetsbolagen är det ju väldigt bra. De kan ju finansiera sig nu på långa löptider på väldigt fördelaktiga nivåer. Och den här ränterörelsen har vi sett i omvärlden också, både i Europa och England och USA. Men där ligger ju den långräntan lite högre generellt.
Just det.
Men jag tycker det är en konstig situation lite att de korta räntorna, styrräntorna, är så mycket högre än de långa räntorna, och tioåringen är ju hälften av styrräntan, så det blir en liten konstig premie att man inte får liksom betalt för långa löptider som man har varit van vid under många år.
Nej, det är ju i sig, när man har så väldigt negativ räntekurva som den är nu då, med höga korträntor och långa räntor, så brukar det vara en supersignal om att vi är på väg in i recession. Men, och det trodde ju alla att vi var, men sen sista månaden här så börjar folk bedömare mer och mer prata om en mjuklandning, att det inte ska bli någon. Det kommer ju bli en svag tillväxt 2024, men inte någon recession vad man tror. Så det är lite. Ja, tror du de här räntefallet på framförallt den långa sidan då, och sannolikt kanske den korta kommer ner mot året om nu Riksbanken börjar sänka räntan, vilket vi får se då. Tror du det betyder att fastighetskrisen, den vi såg under stora delar av fjolåret i alla fall och även 2022, är över nu, och att liksom den här utslagningen som har skett då, SBB har ju liksom, är ju borta ur marknaden nästan, och sådär, att den är över nu?
Ja, nästan ska jag säga. Det är lite svårt och det beror väl lite på vad som händer med räntorna nu. Nu tycker jag, jag tyckte att räntefallet är ju liksom ingen signal om en lågkonjunktur tror jag mest, utan jag tror det är mer en signal om att de korta räntorna ska ner kraftigt här nu i och med att inflationen nu faller kraftigt. Och jag tror att priserna mycket väl kan falla framöver. Och det är mycket fokus på den här kortsiktiga månadsinflationen, men tittar man på KPI så har priserna faktiskt ökat 18% på 2 år och 22% på 3 år, så jag tror att det börjar ta emot för många att priserna har gått upp så mycket, och då tror jag att priserna kan mycket väl sänkas från företagen, och då får vi ner inflationen och då kommer också styrräntorna komma ner, och det är viktigaste för fastighetsbolagen. De lånar ofta på kort och på Stibor som är kopplat då till styrräntan. Och det ska ju vara väldigt positivt för många av dem. Det kan faktiskt bli så att de har sån tur nu att när deras räntebindningar successivt går ut under de kommande 2 åren, då möter de en lägre ränta. Och då kommer många faktiskt att klara sig, tror jag. Så det kan faktiskt bli så.
Mm. Ja, det ska bli spännande. Sen tror jag ju säga att jag vet, vi får se vad Thedéen säger. Jag har varit ute och, alltså Riksbankschefen har varit ute och pratat lite i senaste veckan här, och det är klart att jag tror att de fortfarande vill hålla i en ränta ett tag här, för nu är det ju liksom inte något akut läge att behöva sänka dramatiskt för att rädda ekonomin, för det har ju lite liksom marknaden gjort redan då genom att sänka räntorna på långsidan. Så jag tror att det kommer ju sänkas räntor i Sverige i år, men jag undrar om han kommer nog liksom inte vara först ut där, eller Svenska Riksbanken, utan man vill hålla i det lite. Sen har man ju fått med sig också, det är ju väldigt bra för inflationen att kronan har stärkts så väldigt. Den har ju stärkts en krona egentligen mot både euron och dollarn här senaste månaden, och det är ju också det kommer ju också bidra till att den importerade inflationen minskar betydligt.
Just det. Tittar man på fastigheter då, som jag följer, som du vet, så har det varit väldigt turbulent år, och där har marknaden nu prisat in kraftiga räntesänkningar, ska jag säga. Jag menar, fastighetsindex är ju upp 17% i år faktiskt, och bättre än börsen, så 15% ungefär, så där är det ingen fastighetskris längre.
Så, och värderingen nu då i förhållande till substansvärde och sånt där, det var ju rejäla rabatter på fastigheter under hösten här. Hur ser den generella värderingen ut nu?
Ja, men så var det. Det var, när jag tittade i oktober där, då var ju snittrabatten på de där 25 bolagen jag följer, det var ju 50% då. Så det var nog den största rabatten jag har sett mot substansvärden. Om vi färg linje med i botten på coronakraschen där. Och nu efter rallyt här så är det bara snittrabatten är 12%. Och många bolag handlas ju med premie igen mot sina substansvärden, som Catena, Wihlborgs, MP3, Sagax och stora, mer eller mindre stora premier nu mot substansvärden. Så det är ingen riktig kris riktigt efter det här rallyt då.
Nej, det är så. Och inför 2024, vad tycker du ska bli intressant att se? Du följer ju fastigheter, men du följer även bilsektorn en del och sådär. Och ja, allt möjligt. Vad är det som är intressant för 2024 som du ser det?
Ja, men det är väl just hur jag tror att risken är för fastighetsbolagen, så tror jag att risken är att vinsterna kommer minska även nästa år, i takt med att för många ligger med långa räntebindningar, de flesta gör faktiskt det, och då kommer successivt de möta högre räntor. Det blir så. Sen beror det lite på vad som händer med styrräntan och så, om den faller, men då kommer det påverka vinsterna. Så, och då är frågan hur börsen kommer ta det, alltså fallande vinster eller i bästa fall oförändrade för många. Samtidigt som då marknadsräntorna faller. Så det är lite drag åt olika håll där. Nu verkar ju marknaden väldigt mycket fokusera på marknadsräntorna, att det kommer successivt bli bättre sen då. Men det är inte helt säkert att det kommer bli så när man ser svaga vinster. I varje fall i första halvåret skulle jag tro.
Det är ju inte det här uppstället vi haft på börsen på över över 20% sen slutet av oktober. Är ju ett riktigt sånt här avslutning på året rally. Och vi brukar ha en väldigt bra period här, men sen brukar det ju inte liksom hålla på så länge inför nästa år. Tittar man på toppen på börsen så skedde den, alltså den senaste toppen, det var ju januari 22, och går man innan dess så var det i mars 2020. Så det brukar liksom toppa där någon gång och sen vända ner. Och tittar man, jag som inte tittar så mycket på fastigheter utan mer liksom generellt så där, så ska det bli väldigt spännande att se vad resultaten fjärde kvartalet kommer innebära. För vi hade ändå vad det gäller verkstadssektorn svagare orderingången tidigare kvartal, och de lär väl liksom, när de möter ett starkt Q4-22 också, så kommer det nog vara ganska jobbig orderingång. För jag menar, vi har ju haft ganska svaga sådana här ledande indikatorer som inköpschefsindex och sånt, de är långt under 50 egentligen överallt. Och så får vi se då hur något som slår, alltså Sverige har ju varit Stockholmsbörsen och de svenska bolagen har ju varit väldigt, väldigt valutagynnade här, alltså sen pandemin och framförallt sen Ukraina-kriget satte fart då, eller inleddes i februari 2022, så har vi haft en kraftig kronförsvagning som nu börjar återhämta sig här. Och nu är det ju faktiskt första gången på ett ganska bra tag där man jämför man valutakurserna sista december i år då mot för ett år tillbaka, när man ska så att säga se hur valutaneffekterna har varit, så kommer vi ha för första gången på länge en starkare krona jämförelsevis. Och det bör då leda till negativa valutaeffekter under Q4-rapporterna här, när man räknar om sina utländska vinsterna i utländska dotterbolag och sånt där till svenska kronor och ska redovisa i svenska kronor. Så det där kommer vara en negativ effekt för första gången på länge i många verkstadsbolag.
Mm.
Och det är ju ett bekymmer, och plus att värderingen på sina håll, jag tycker att Atlas Copco är ett fantastiskt bolag och har varit drivande lite till börsuppgången också genom en stark utveckling den sista tiden, men det börjar bli så där P25-27 liksom, och det är klart att om inte vinsten stiger 2024, vilket absolut inte är säkert för Atlas Copcos del, då kan det ta emot lite på de här nivåerna, för den är ändå uppe på all time notering nu.
Ja, men så blir det. Jag tror att tittar man på det här året som har varit så, och även året innan dess, så har ju de här priserna, jag tror att bolag faktiskt har passat på mycket att höja priserna när man har kunnat nu med den här höga inflationen som har varit, och det tror jag har gynnat näringslivet väldigt mycket generellt i Sverige, att man har kunnat höja priserna. Även om deras insatspriser också har ökat, så har utpriserna till kunder ökat ännu mer, och det har varit väldigt lönsamt för bolagen. Så jag tror att och positiva valutaeffekter också. Så därför tror jag att näringslivet generellt har hållit uppe väldigt bra i Sverige, och vi har inte fått den här lågkonjunkturen som många var oroliga, utan det har varit en generell lågkonjunktur och tuffa tider för de som har haft konsumenter som har varit mycket lån och fastighetsbolag som har haft mycket lån. Och generellt tycker man har klarat sig bättre än väntat.
Ja, det tycker jag också. Och sen finns det förstås en del konsumentrelaterade bolag som har haft det jobbigt, och framförallt sådana som var upprejält under pandemin. Det finns ju mycket sällanköpsvaror som har det jobbigt. Men annars är det ju faktiskt, det är ju lite så att de pengar vi konsumenter har förlorat på inflationen har ju lite hamnat hos företagen, får man ändå säga. För vi har ju mindre att röra oss med just nu, men företagen har lyckats öka vinsten under 2023 och även 2022. Och 21 också faktiskt. Så det är tre riktigt bra
ja, men tufft för konsumenterna när KPI har ökat nästan 20% på bara 2 år. Och det är ju väldigt kämpigt för många. Och många har dessutom mycket lån, och då blir det extra tufft. Så med tanke på det så har konsumenterna haft 2 väldigt tuffa år bakom sig.
Ja, precis. Och jag tror inte, följer inte så mycket den professionella, men jag följer lite den allmänna bolånemarknaden nu. Och nu har ju sentimentet vänt upp här, att det är lite mer, tar man de här bostadsindikatorerna när man frågar kunder om de tror på stigande eller fallande priser, så har ju det vänt upp. Så nu är det ju lite små plustal där till stigande prisers fördel. Och det, jag tror att det var en riktig lättnad för många den här räntenedgången som vi har sett på de långa räntorna. Det kommer liksom slå över även på den privata bostadsmarknaden. Men fortfarande är ju utbudet så enormt stort där. Alltså det har varit så lite affärer sista året. Så jag tror inte på något generellt bostadsprisrall, utan jag tror mer att det kommer vara en period nu där det kommer liksom ske fler affärer, men kanske inte liksom till jättemycket högre pris, utan man måste liksom först få bort den här överutbudet av fastigheter som finns innan man kan liksom börja tro på i alla fall riktigt stigande priser på den privata bostadsmarknaden, tror jag.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Med då, Magnus Dagel. Är det några speciella aktier du tycker ska bli intressant att följa här av olika anledningar under 2024? Är det några som liksom där vi kan förvänta oss mycket händelse eller där som du tycker är intressant? JM är ju sånt där som exempelvis byter vd då. Johan Skoglund ska lämna efter, han har ju varit på bolaget i flera decennier egentligen. Och sånt där, vad tror du det kommer innebära?
Ja, det är lite, han har varit en väldigt duktig vd, måste jag säga. Och det är lite tråkigt, men samtidigt har han ju varit där väldigt länge. Men jag tror att JM går ju den tuffaste perioden till mötes nu. Det kommande året, kommande 2 åren förmodligen, sedan 90-talskrisen, om det inte lättar nu. För att det är så pass tufft för konsumenterna att köpa bostäder helt enkelt. Så ja, de går en tuff period till mötet, men samtidigt ett väldigt välskött bolag, kan jag tycka, JM. Så de kommer ju rida ut den här stormen. Ja,
men de har inte, tittar vi, Beskab gjorde, alltså konkurrenten Beskab gjorde en rejäl nyemission, Jan Mattsson har gjort nyemission, det finns bostadsutvecklare i så att säga mindre som har det jättetufft och liksom och sådär, konkurs har skett sådär, men JM har ju klarat sig. Tror du de kan rida ut det här liksom utan nyemissioner, eller tror du liksom, tror du man behöver pengar även där?
Nej, jag tror nog inte att de behöver pengarna. De har en väldigt stark finansiell ställning. De gick in i den här krisen med en väldigt stark balansräkning och väldigt bra landbank som är lågt värderad också. Och i värsta fall kan de sälja mark, alltså byggrätter. Så jag tror att det kommer de klara. Man vet ju aldrig. Blir det en väldigt lång kris så kommer det påverka deras rörelsekapital negativt, och så kan det mycket väl bli.
Mm. Något annat bolag, du följer ju bilindustrin här, du skrev om Ferrari för ett tag sedan, men om vi tar Volvo Cars, så vi pratar liksom om det fantastiska börsåret 2023 här, upp 15-17% beroende på index och all time high notering. Men vad som inte är på all time high är ju Volvo Cars här. Det var ju liksom all time low tvärtom här för ett litet tag sedan.
Ja, vad tänkte du då?
Ja, jag tänkte, hur ser du på den 2024? Är det liksom blir det ett avgörande år för Volvo Cars och sådär? Eller hur ser du på allmän bilindustri?
Ja, det blir det ju. Mångt och mycket så handlar det om hur väl de lyckas med elbilsomställningen här. Jag tycker hittills har de lyckats ganska bra faktiskt. Om man tittar på både Volvo Cars och europeiska fordonsindustrin, så tittar man på större bolag, BMW, Mercedes, så ligger rörelsemarginaler, försäljning, leveranser på toppnivåer. Och hittills har ju också Volvo klarat sig bra, tycker jag, förhållandevis. Nu har aktiekursen gått speciellt bra, för marknaden är väldigt orolig hur bolaget ska lyckas ställa om från förbränningsmotorer till eldrift och vad man kommer ha för marginaler just på elbilar. Och framförallt bruttomarginalen har ju varit en väldigt tveksam på vad de kommer nå där på sikt. Och där blir de nya elbilarna väldigt viktiga för Volvo att visa upp och vad man kan nå för lönsamhet där. Så det kommer man nog se en del i 2024, kanske 2025, om man kommer ändå nå för lönsamhet på elbilarna, och det kommer bli rätt avgörande, tror jag. Så det blir ett väldigt spännande år för Volvo Cars, som är väldigt lågt värderat. Justerar man för Polestar-innehavet så värderas det ju bara ett par gånger rörelsevinsten. Så det är inte speciellt krävande värdering, om man säger så. Tittar man på det andra spannet, Ferrari som jag skrev om här om veckan, så tillverkar de ungefär 14 000 bilar. Och de gör en vinst på drygt 1,3 miljoner tror jag per bil. Och tittar man på Volvo Cars kanske de gör 30 000 per bil. Men Ferrari har varit väldigt skickliga på att höja priserna över tiden och kunna driva upp vinsterna till den högsta lönsamheten i industrin med väldigt höga rörelsemarginaler. Så där, det är en nischtillverkare och liknar faktiskt mer lyxbolagen som LVMH och Hermès faktiskt än en biltillverkare.
Ja, och det är ju så man ska göra egentligen, att liksom inte urlaka varumärket genom att liksom sälja till alla, utan bättre att folk får vänta lite på sin bil och höja priserna istället för att reglera liksom efterfrågan. Och det är klart, har man ett väldigt, väldigt starkt varumärke i en sån nisch, så har ju det uppenbarligen lyckats då. Och det går väl bra även för Porsche, även om det går extremt bra för Ferrari.
Ja, Ferrari är faktiskt en sån här veblenvara, kallas det för på nationalekonomin. Att ju mer man höjer priserna, ju mer ökar efterfrågan på produkterna, för att den blir mer exklusiv och svårare att få tag på helt enkelt.
Precis, lite som en del parfymer och annat.
Ja, precis.
Kanske hus på någon strandtomt i någon väldigt lyxig ort någonstans också. Bra. Det som jag ser fram emot vad det gäller bolag, jag skrev en artikel här, vilka fem bolag, det är inga köptips på så sätt, men bolag som har att liksom, som ska bli intressant att följa som ekonomijournalist 2024, tycker jag. Noterade just IM, för det är ju den största, alltså de hade ju bra år, så brukar de få fram 3-4 000 bostäder på ett år, och nu är hela marknaden, förväntar man sig, på 4 500 tyckte jag så från marknadsbedömare här. Så det kommer att vara tufft för dem. Det ska bli spännande att se hur de rider ut det med en ny vd också, och vad det blir för vd då. Det har ju varit senaste åren har det varit ganska stora skiften i ägarsituationen runt JM. Det var ju Norman & Nobus ett tag, och sen var SBB största ägare, och nu är det pensionsägt då av AMF här. Och det kanske liksom kommer också göra att det kanske blir en annan typ av vd än om Ilja hade suttit där på sin toppsdagar och fått bestämma, men det fick han ju inte, som sagt. Handelsbanken är ett sånt där bolag som också ska bli intressant att följa under året. De har en ny vd som börjar nästa vecka, Mikael Gren. Nu är ju det en långvägare i banken, så det blir väl ingen revolution på så sätt, men de har ändå ett jobb att göra, Handelsbanken, för det är då Europas näst mest blankade aktie, och aktien är väldigt, väldigt lågt värderad jämfört med 20% lägre värderad än övriga banker på Stockholmsbörsen. Och så har det ju inte varit, tvärtom så brukar ju Handelsbanken vara högre värderad än de andra, men det har liksom ändrats här senaste åren.
Jag vet inte om de har så mycket jobb att göra. Jag tycker mest att de har jobb på kommunikationsfronten att göra, att kanske kommunicera bättre. Men jag tycker operativt så gör de ju väldigt bra. Ja. Så det är liksom inte... Ja, jag vet inte.
Nej, men de får väl förklara, framförallt för utländska investerare, om hur deras fastighets, så att säga, relation ser ut och hur den funkar egentligen. För där finns det ju en stor mishmash mellan svenska bankanalytiker och utländska bankanalytiker, och svenska investerare och utländska investerare.
Ja, det gör det. Men de verkar inte förstå, liksom, tycker jag, Handelsbankens historik och hur lite kreditförluster de har haft på fastigheter över åren och hur mycket pantsatta tillgångar de har. Och jag tror att de kommer komma ut väldigt bra ur den här krisen. De kommer att ha väldigt lite kreditförluster på fastigheter. När man ser titta tillbaka om 2 år kanske. Så jag tycker man har satt alldeles för hög riskpremie på Handelsbanken med den här värderingen. Jag menar, och direktavkastningen är ju nästan 9% också, historiskt högt. Så jag tycker Handelsbanken, som jag skrev om för några månader sedan, är ett fortsatt bra case för 2024.
Och sen ska det bli kul att följa de här, nu har vi pratat liksom om Handelsbanken och lite sådär, och Industrivärden, hur de liksom inte kanske fokuserar på dagsnoteringen på börsen på sina bolag. Men Ericsson, Electrolux är ju då Wallenbergs, de är ju inte så särskilt viktiga för Investor, men det är ändå bolag som jag tror liksom tror kommer vara lite i fokus här under 2024. Ericsson då med sin stora AT&T-order och de problem de har haft under 2023 då, där de har fått dra ner förväntningarna rejält genom kvartalen, och sen så har affären som kostade 30 miljarder i minskat eget kapital då när man skrev ner innehavet. Och sen har vi Electrolux där som absolut inte tillhör de bättre aktierna i år, tvärtom, att har haft ett jättetufft här sen senaste två åren, där man nu måste försöka få till en vändning. Och det, och Investor har ju satt ganska mycket på spel där, eftersom de tackade nej till ett bud på helt andra nivåer än vad aktierna är på idag då, det här Midea som var kinesisk, och behöver så att säga, där behöver Investor, efter, de har ju haft ett fantastiskt år, Investor på alla sätt då, men de behöver liksom hantera Electrolux nu i år, tycker jag.
Men du satte väl köp på den här för några månader sedan, va? Eller några månader sedan?
Ja,
eller jag har drömt ihop det.
Ja, jo, jag har satt köp på dem och trott på en, på något sätt. Jag vet inte om det var en veckans affärs eller om det var en annan artikel, men jag tycker att det är ett sånt här läge där, ja, det kan ju, men den är ju ohyggligt lågt värderad. Det är ju normalt sett en ganska stabil, alltså ja, under pandemin där, när det liksom ingen liksom, marknaden föll 40%, men det var ju under kort tid, för sen måste du liksom gå kylskåpet sönder, så måste du köpa ett kylskåp. Det är liksom inget man kan vänta med, eller en diskmaskin eller något sånt där, så det finns ju en underliggande marknad i alla fall. Men de behöver fortsätta. Jag tror att de behöver göra lite som Ferrari, att få upp priserna också på något sätt. Det är liksom som man inte kommer, man måste bort, längre bort från lågprissegmentet, för det är bara jobbigt, det är det lägst produktionskostnad som gäller, utan försöka sälja in andra grejer. De har ju jobbat med det under flera år, men kanske inte riktigt fått den utväxling som man vill. Plus att, ja, det är sådär, det är liksom Electrolux som alltid har fått betala priset för liksom när det blir valuta mot vind eller stigande råvarupriser eller någonting annat, så är det liksom alltid företagen i den sektorn som fått betala priset och inte konsumenterna, jämfört med på en del andra ställen där det är liksom konsumenterna som pressas och inte företagen. Och det där är en intressant, tycker jag, företagsstrategisk synsätt för bolag. De här som liksom, som slipper ta smällan utan lyckas liksom föra över det till kund. Och det är ett tydligt tecken på om man har en stark marknadsposition eller en svag marknadsposition.
Ja, och det har man väl sett just under den här inflationskrisen, att just bolag som kan höja priserna har varit väldigt framgångsrika. Och att titta på bilindustrin återigen, så alltså det har varit väldigt, alltid efter corona här så har det varit väldigt framgångsrikt. Man tittar, volymen har minskat men priserna har höjts, så sammantaget så har ju vinsterna och försäljningen varit väldigt bra ändå. Så jag menar, kan man höja priserna är det enklaste för företag att öka försäljningen. Precis. Så det är nog rätt väg att gå för Electrolux. Man kan komma upp en nivå och höja priserna. Det är ju inte lätt, klart. Men,
nej, du måste addera någonting annat än bara en produkt då. Du måste addera liksom, design och varumärke och liksom allting annat. Liksom. Så det är inte, och nya innovationer i produkterna. För det är klart att kommer man fram med någon dammsugare som är betydligt bättre än alla andra, så kommer det ju liksom, då kan man ju höja priserna. Så det är där man får liksom satsa lite grann. Mm.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Bra, jag tror nu har vi hållit på en halvtimme och vi ska inte förstöra folks eventuella ledighet och inköp inför nyårshelgen och sådär, utan vi får tacka för oss från Dagens Industris analyspodd. Tack för att ni har lyssnat för oss hela året, och vi kommer återkomma även nästa år med en nya poddavsnitt. Men fram till dess får vi väl önska Magnus ett gott nytt år i alla fall efter ett fantastiskt spännande 2023.
Ja, hoppas att 2024 blir lika spännande. Så gott nytt år.
Gott nytt år. Hej.
Hej då.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.